When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vi har ronden här, avsnitt 83, med mig Christian Unge och
Anders Tärnhag.
Och så har vi
Marit Helmin.
Välkomna alla lyssnare.
Kul att vara här igen, Christian, i din källare.
Det är fint, i sommar ute, syrenerna blommar.
Mm. Du ser svintrött ut.
Tack för den.
Eller lite pluffsig i varje fall.
Ja.
Det blev lite bättre då.
Nej, men jag är svintrött. Jag har gått 2 nattjourer. Så att jag har väl
på rätt. Raken?
På raken.
Mm. Ja, det är.
Men sen är det här dumma liksom att jag har gått natt. Och då börjar man ju sova dagen efter. Mm. Men nu är det vanlig vecka, måndag, dag, varje onsdag. Och barnen råkar vara lediga. Så vi är hemma med barnen idag. Så vi fick åka till badhuset och på somna i bastun. Då tänkte jag på dig, Marit, när jag låg där i bastun.
Du skulle ha somnat, det är helt underbart.
Ja, men barnen då? Jaha,
nej. Den lilla detaljen.
Nej, men så det är ingen bra det här att ha massa grejer dagen efter jour faktiskt. Men några reflektioner kring apropå det där med jour, att jag tycker att det är tyngre att gå jour nu. Alltså nu gick jag sån här mellanjour, det vill säga jag var kvar, jag är på huset och tar hand om avdelningarna och så ansvar för akuten och går ner dit och tar hand om patienter om det är för mycket. Och, sådär, mycket.
Men du börjar bli gammal, Christian.
Ja, men jag har några tes. Är det därför?
Det är väl en faktor.
Ja, en faktor är väl kanske att du inte är så van. Alltså jag tänker om man liksom är i det hela tiden, men du har ju haft ganska många år då du inte har haft sådana jourer, eller?
Du menar, ja, fast okej, men du tänker nog tvärtom att jag, jo, men jag går ju ner på akuten och tar massa patienter. Jag är ju även när jag är bakjour, så att säga.
Nattetid.
Jag går ju kvar på kvällen och natten, liksom, om det behövs. Så det är inte liksom, du menar van vid att vara uppe på natten?
Ja.
För att det är inte så att det är jobbigt att ta någon patienter. Det går ju snarast lättare. Liksom.
Nej, jag menar inte själva den medicinska handläggningen. Utan jag menar just, alltså jag menar, jag tycker att en jour, det är ju liksom en teknik i sig. Det är ju som att springa ett maraton. Alltså man lär sig, och det där tänker jag att man vänjer sig av vid om man inte. Jag vet inte, jag har alltid gått jour och aldrig vant mig av, så jag har ingen aning.
Men det var dit jag ville komma, att de här, alltså alla sjuksköterskor som jobbar natt, jag är så imponerad. Men jag undrar då hur de gör första natten. För första natten tycker jag är svårt. Det är svårt att sova igen i förväg, så att säga. Sova på dagen innan man ska gå på jour.
Det är nog bara att ta det lite lugnt och sen bita ihop.
Eller vända på dygnet. Brukar du liksom börja vända på dygnet ett dygn tidigare, så att säga?
Nej, för det första kan jag inte preventivt sova vila. Men för det andra så går ju jag, eftersom jag har så långa jourer, så går jag aldrig flera nätter på rad. Vilket jag skulle önska mig kunna göra.
Ja.
För då kan man ju verkligen vända totalt. Även om första natten kan bli svår, så kan man vända totalt.
Mm.
Men eftersom jag går liksom 20 timmars jourer typ, eller 18 timmars jourer, så går inte det. Och då blir det liksom hela tiden vända av och vända på. Det tycker jag är det mest irriterande.
Ja.
För när jag jobbade natt under läkarutbildningen och just kunde gå flera nätter på raken, då tyckte jag liksom att andra, tredje natten blev lättare. För då har man liksom.
Men sen är det mycket en fråga om att hur mycket kaffe man bäljer i sig. Och det finns liksom vissa toppar och dalar där under natten. Varje timme där, 4-5, då är det väldigt tungt att stå på akuten och vara riktigt, riktigt trevlig.
Mm.
Liksom, och proffs och allt. Hjärnan är inte riktigt med.
Nej.
Men just i natt då, ja, men just vid 3 så gick jag in, så var det ganska mycket patienter kvar på medicinakuten. Och jag var skitsam. Men då bestämde jag för jag såg många patienter som hade legat länge. Med då ganska, liksom, inte så farliga åkommor. De hade liksom halkat ner på listan, prioriteringslistan. Och så låg de sov på olika britsar. Men då bestämde jag för nu ska jag så jäkla trevlig när jag kommer in.
Mm.
Så jag började liksom, hej, ursäkta, liksom, jag väcker dig. Hemskt ledsen att du har fått vänta så länge. Och då märkte jag, alltså, har man börjat i den ändan, då är det ganska, då har man liksom bra förutsättningar för ett bra patientmöte ändå. Man börjar liksom lite över positivt.
Ja, det där har varit så himla mycket diskussion om huruvida man ska. Ja, men jag tänker så här,
det är mer rent hyfs, kan jag tycka.
Ja, men det tycker jag också, men det är inte bara, utan jag tänker så här, om man reser med SAS och så gör SAS någonting, nu bara tog jag vilket företag som helst, men i alla fall, och så gör SAS någonting helt förjävligt.
Mm.
Det är ju inte den, liksom, sjuksköterskan, eller vad heter det, är ju inte den flygvärdinnan som står framför mig fel.
Mm.
Men jag tycker ändå, förväntar mig att hon ändå ska representera företaget, så vill säga be om ursäkt och företagets vägnar, eller säga att det här ska jag ta med mig upp till ledningen, eller jag ska, förstår ni vad jag menar?
Ja,
och lite så kan jag tänka mig att många patienter ser på sjukvården också. Och att, jag menar, det är klart att det inte är mitt som enskild doktors fel att de har väntat 8 timmar på akuten, men jag är ju faktiskt en representant för landstinget, och jag kan tycka att där bör man inte bara be om ursäkt och landstingets vägnar, så som du gör, utan också faktiskt känna att man har ett ansvar att ta det här vidare. Förstår ni vad jag menar?
Mm.
Men riktigt så är det inte, utan vi går runt och känner oss själva också som offer. För att det är ju väldigt jobbigt för oss också med den här väntetiden på akuten. Det drabbar ju även oss, liksom. Förstår ni vad jag menar?
Jag
tycker det är en intressant diskussion hur man ska hantera det.
Men
jag vet folk som säger så här, man får den sjukvård som de politiker man röstar på. Liksom, lite där. Typ, jag röstade minsann inte på Alliansen. Så kan man ju inte säga till
en inledningsfrasen. Det är det.
Nej, men jag kan förstå känslan att vilja säga så. Mm. För att vi är också jätteförbannade på systemet, men ja.
Innan vi drar igång här på fullt allvar och öppna spjäll, vad det kallas. Lite återkoppling från förra avsnittet.
Ja.
Vi pratade lite grann om dofter på sjukhus. Vad som doftar gott och mindre gott.
Ja, det verkade vara liksom ett angenämt tema. Det var många som kände igen
sig. Många kände igen sig som också jobbar på sjukhus. Och jag blev lite avundsjuk på sjuksköterskor faktiskt. Det här att när man hanterar läkemedel handgripligt och delar ut dem till patienter, då liksom känner man ju vad de luktar.
Ja.
Och,
du smiter aldrig in i läkemedelsförrådet och står där och hänger.
Ja, det kan jag göra. Men där luktar det väl liksom inget. Nej, det doftar lite grann just där. Men det går inte att urskilja vad som är vad. Det är bara i rummet där.
Mm.
Men vi fick ju ett mejl från en sjuksköterska som beskrev att sondmat.
Nej, inte sondmat. TPN.
Ja, TPN var det. Nutriflex, det luktar äckligt. Kräks.
Mm.
Och insulin, det tyckte hon doftade jättegott.
Du hade någon reflektion kring insulin?
Ja, Marit. Insulin, det minns jag liksom redan från, jag har en barndomskompis som är diabetiker, så att jag liksom har känt insulinlukt i många år.
Ja.
Och det är väldigt speciellt, och jag tycker inte att den är god och inte äcklig, utan den är, lukten är torr.
Torr?
Ja, mycket speciellt. Jag skulle känna igen den på långt avstånd.
Ja, det är intressant. Och hon tog även upp spironolakton, ett vätskedrivande läkemedel.
Mm. Mm. Vad luktar det då?
Mint, skriver.
Men där måste jag säga att jag blir förvånad. Jag tycker att det är ganska, eller hur? Man tänker sig inte att en tablett ska lukta.
Nej.
Alltså jag menar, Nutriflex, det är ju liksom en infusion. Och Actrapid eller liksom insulin är ju också en lösning. Jag har svårt att förstå. En tablett känns ju liksom helt
torr. Fast det är ju som en del godis luktar ju, doftar ju liksom.
De har ju.
Gör de? Torra karameller?
Ja, absolut. De har ju beredningsmedel. Ja. Det är inte så. Alltså, jag kan tycka att komprimerade tabletter borde lukta mer än kapslar. Kapslar känns som att de luktar bara plast.
Ja, men de luktar plast.
Eller hur?
Ja.
En annan sjuksköterskunskap, det är att känna igen tabletter. Om det ligger någon på golvet som liksom hoppat ur en medicinmugg, så kan man säga, ja, men där är en trombil.
Lilla hjärtat.
Ja.
Finns det fortfarande? För förut när jag jobbade på akuten, det fanns det liksom som en stor telefonkatalog liknande FASS. Mm. Men bara med beskrivning på tabletters
utseende. Jag tror att det är med FASS på webben.
Nej, men det finns det, absolut.
Det är så här, skåra och som det står RP det där, på, det är spironolakton.
Ja, men det där är inte helt ovanligt att vi står på akutrummet med intoxer, patient som har tagit tabletter och vi vet inte riktigt vad det är. Och så tabletter i fickan eller någon kommer i en jävla påse.
Men jag lärde mig aldrig hur man skulle söka den där jävla regelstenen.
Nej, jag kan inte säga att jag vet exakt webbadressen, men jag har stått flera gånger och så är någon duktig som slår in det. Och det är ganska kul detektivarbete. Det är en skåra, den är cirka 1,3 liksom millimeter, centimeter, den är ljusblå, bla bla. Sen kan du liksom narrow it down till en tablett.
För det står ju oftast initialer av något slag på tabletter. Har ni tänkt på det?
Ja, jag tänkte på.
RP någonting, eller så här.
Vad står de för?
Nej, helt oklart. Det kanske står för företaget som producerar det, eller?
Mm. Eller deras namn på produkten.
Det där kommer en farmaceut ringa in.
Ja, just det. Det kommer jag. Mm. Nej, men det tycker jag, det får vi tacka för. Vad kul återkoppling.
Absolut.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
Nu ni, ska ni få svara på en spännande fråga.
Yes, sir.
Ni vet att om man skulle tvingas välja var man vill bli skjuten.
Är det sånt du går och tänker på?
För... Nej, men det ser man ju ibland i filmer. Eller... Jag läste någon gammal Jan Guillou-bok också.
Uh-huh.
Det här att,
det känns lite du, Anders, faktiskt. Jan Guillou. Cockroach. Jag känner att du har cockroach hemma.
Ja, jag har cockroach hemma.
Ja.
Jag också.
Har du?
Ja, otippat, va?
Ja. Nej, men där var det så här. Alltså, om man då... Om man vill liksom, om man är med i någon sammanhang... Jag vet inte vad det är, och så vill man liksom visa att...
en gunfight.
Någonting. Ja. Och så vill man visa så här, men jag är inte någon dirty cop. Då får man ju liksom så här, skjut mig så kommer mina kollegor fatta att jag var ju liksom här för att fightas.
Jag fattar ingenting.
Du måste take a bullet liksom.
Ja,
då okay. Skulle jag välja att bli skjuten i stortån.
Ja, men
eller lilltån till och med.
Jag skulle nu vilja införa lite begränsningar. Mm. Du måste välja att bli träffad någonstans liksom på torson. Alltså
bröst
eller
alltså inte extremitet.
Nej, så arm och ben, det får du inte välja.
Okej, alltså bara bröstkorg och buk, det är det du pratar. Och, det är ett tv-spel på något sätt.
Du behöver ta emot ett skott liksom.
Okay.
Vi säger att det är ett finkalibrigt vapen och det är ingenting som liksom splittrar upp i kroppen. Utan det är liksom en kula som går in bara.
Får jag svara då?
Ja.
Så det är premisserna. Mm. Man ska ta en kula någonstans där.
Mm. Är det tuff kan du ta två?
Det känns ju som att...
Ofta skjuter de i sig två. Men ja, okej,
men det är en.
Ja, en.
Då vill jag bli skjuten i interkostalrum 2, höger sida.
Vad fan den?
Högt upp till höger på bröstet har märkt.
Mm. Men gud, det hade... Ja. Det var precis vad jag tänkte.
Nej, nu får du välja något annat.
Du säger höger här uppe i bröstkorgen. Okej, okay. Alltså på vänster hjärta, höger. Ja. Okay.
Kort kommentar bara. Det är ju det givna valet. Jag håller med lite om det.
Men då vill man en through and through, som man brukar säga. Den ska gå in och så ut. Man ser utgångshålet. Ja,
för då tänker man så här, det finns egentligen inga stora kärl. Det finns interkortalartärer. Och det finns väl vena asergos som går där på...
Så det finns små kärl mellan, eller, alltså, under revbenen. Alltså,
jag menar, att du får punkterad lunga, det får du ju.
Det får man ju.
Det får man ju. Annars skulle
och man kan
ju
få en lungblödning såklart.
Annars så skulle man ju skjuta högre upp. Men varför jag väljer att inte skjuta högre upp, det är ju för att då kommer man ju nästan upp på halsen där alla stora kärl ligger. Det känns ju värre. Ja. Punkterad lunga kan man ju överleva med liksom en blödning i...
Och sen tycker jag
att
högre upp och längre ut, då plötsligt riskerar man att skada axelled och nerv.
Alltså nerverna och kärlen ut i armen.
Medbestående men för resten av livet.
Så det känns inget bra, eller hur?
Så det är på något sätt så liksom att här uppe i höger sida av bröstkorgen, lunga, högt upp i lungan, där är det, liksom bara, det är bara luft. Det är inte så många kärl och nerver som kan skadas, det är det vi säger.
Mm. Men jag visste att ni skulle säga det här. Det känns men lite, jag tänkte det här måste vara givna valet.
Men för det är ju ganska många filmer där de får en kula där. Och sen så...
Ja, fast jag tycker påfaller många filmer och även Jan Guillou-boken. De siktar mot axeln, alltså axelled. Det tycker jag verkar mycket sämre.
Siktar de mot
nej, det? Men blev liksom...
Du menar att det blir ett skott där? Ja. Men okej, okay, det är klart att det kan bli en sammanfallande lunga som du säger. Mm. Men det kan man överleva... Och
få ett drän där. Så, ja.
Men, aha, men då måste jag hitta på en annan alltså.
Nej, men plats två då? Om vi säger att den... Ni får inte välja den platsen.
Den är tagen.
Den är tagen.
Man får inte skjuta från bakifrån och samma ställe. Nej.
Nej.
Har man tillgång till momentan sjukvård? För då skulle jag kunna, ja, tänka, om du skulle kunna tänka mig att bli skjuten i mjälten också. Alltså, det är ju, alltså jag skulle kunna tänka mig att bli av med min mjälte. Det är en relativt enkel kirurgiskt ingrepp. Men det jag kan ju förblöda om inte
mjälten. Du kommer blöda som en gris.
Jo, men om jag har tillgång till momentan sjukvård så skulle jag kanske våga mig på det.
Jag kan tycka...
Så alltså ett skott strax under
vänster
rebusbåge. Men då gäller det ju liksom att de träffar rätt så det inte blir ovan och rakt i hjärtat. Den känns inte så kul.
Och inte för långt inåt mitten på magen.
Nej, då, och verkligen ingen tarm
då
som
får går sönder med bajs. Då får ju pankreasen gå sönder.
Ja, man vet ju inte, det kan ju ligga tarm framför mjälten också.
Det
känns ju halvkul. Ja,
och det är klart att du är kärl... Det är klart att du tänker folk, men det är klart att du har kärl till mjälten. Men,
jo, men då kan man ju ligera av.
Ja, jo.
Jag tycker det är ganska bra val. Jag har det på min plats fyra.
Ja.
Men jag har inte fått säga. Nu har hon tagit två. Då får jag två.
Ja.
Jag kan tänka mig att det skulle vara ganska coolt att bli skjuten rakt in i buken. Men att den liksom passerar, den touchar aortan, alltså kroppspulsådern. Alltså den utanför, men den skadar inte kroppspulsådern. Den går bara rakt, och sen så passerar rakt bak och missar också
ryggmärg
och så. Är du med? Precis. 3 centimeter höger om naveln.
Ja, men, det, men, alltså,
men inga tarmar, ingenting.
Jo, men Christian, nu är det ju väldigt teoretiskt. Ska du då liksom säga till en skytt, sikta någonstans... strax ovan naveln på mig.
Nej, det är de där tarmarna. Absolut inte tarmskada.
Nej, men så här.
Det vill man inte
ha. Det du snackar om centralt i buken. Mm. Det tycker jag verkar vara livsfarligt. Mm. För där har du liksom stora kärlen. Och du har liksom
ryggmärgen. Ja, men nu var jag lite mer i andra änden av spektrat. Att tänk och överleva den. Att de verkligen... Det, man missar alltihopa. Jaha. Det var inte dina spelare, jag förstår.
Nej, det var inte riktigt
Okej. Okay. Men, åh gud. Nu har ni tagit mjälten och där upp. Ja, men vadå? Då är det egentligen... lägre ner i thorax. Alltså thorax, nu ska vi se.
Ja, du tänker där. Alltså jag är lite inne på att nu måste vi välja mellan höger eller vänster fossa.
Jag tänker också att vi ska ner i ljumskarna nu.
Långt
gräva.
Ner mot, långt ner till magen.
Ni har ju tarmar.
Tänk dig längre ner i thorax. På vänster sida, nej, där har vi hjärtat.
Nej,
hjärtat. På höger sida, då har du levern. Och så diafragma, det är inte kul om det blir kommunikation mellan buk och thorax.
Nej. Nej. Jag fick inte bli skjuten liksom rakt in i höger lunga.
Höger fossa. En iliofaciala sektion. Är det så farligt?
Ja, men alltså det,
vänster sida, sigmodeum. Den kan man väl klara sig utan.
Ja, då får du en loop, då får du en stomi.
Det spelar väl ingen roll om det är höger eller vänster foss, alltså en ljumsk trakt så att säga. Det är väl
lite högre än ljumsken.
Ja, nej men precis. Mm. Det var väl ingen skillnad där egentligen.
Nej, det vet inte jag. Mm. Vilket som man skulle välja. Det måste man prata med en kirurg.
Men du säger att mjälten var på fjärde plats. Och då kom de här fossorna högre.
Ja, jag tar dem för.
Men alltså, okej. Okay. Vill du hellre ha en stomi än sakna en mjälte? Det där är infektionsläkaren som pratar. Du är livrädd för pneumokocker eller någonting. Och där
nej, absolut inte. Men jag tänkte inte på att man liksom... blev skjuten i princip på en operationssal. För att,
det var du själv som sa ja när jag frågade.
Jag vet det, men när jag tänkte på plats 1, 2, 3, 4 då tänkte jag inte att man momentant skulle liksom få blodtransfusioner och opereras på en gång.
Nej, men att liksom bli skjuten ut i öknen utan tillgång till sjukvård, då är det egentligen bara höger, som den första varianten, högt upp höger lunga, som man kan liksom överleva.
Fast,
det kan ju bli en ventilpneumotorax när det blir övertryck och så dör man.
Ja.
Men du vill ju inte bli skjuten i buken.
Nej, men jag bara menar det är inte heller en garanti. Så här, helt enkelt. Det här verkar vara en väldigt farlig lek. Det finns inga garantier.
Ja, det är bara...
Vart man än skjuter, punkt.
Nej, så är det.
Nej, det är bättre med lilltån som du sa.
Men håll med om, har ni tänkt på det här någon gång?
Ja, jag brukar tänka... Jo, jag tänker ganska mycket på den där skriv mina deckare.
Ja.
Liksom, vad man... I min tredje bok så är det ju liksom, var kan man överleva lite MacGyver-kirurgi som är trovärdig.
Men jag har tänkt på, jag är ju inte liksom deckarförfattare.
Nej.
Och man ser det ju ibland i filmer och läser om det i böcker och sådär. Så att, jag tror folk tänker på det här.
Ja, därför att som du började, alltså upp i bröstkorgen, lunga, så där, det är vanligare då i liksom litteratur och film.
Mm.
Buk känns så att man sätter en kula i buken så kommer därifrån och så kommer patienten blöda ihjäl eller dö snart. Känns det inte så? Så gängvåld. Gängvåld.
Kommer gärna, gärna upp blod ur munnen också.
Ja,
precis innan de dör.
Mm. Ja, det gör det.
Kula i buken och så blod i munnen och sådär.
Är de skjutna i esofagustrakten? Ventrikeln på något sätt blöder upp då?
Jävligt oklart, vet inte.
Eller?
Vet inte.
Det har de inte tänkt igenom riktigt, tror jag.
Nej.
Det är med att det ser, liksom...
det ser bra ut med blod.
Ja.
Jag såg väldigt många skottskador i buken när jag jobbade i Yemen. Mm. Det var ingen som kom med blod ur munnen.
Nej.
Nej. Men de du såg som var liksom ned till i buken då? Höger eller vänster fossa? Vad är erfarenheten där? Liksom gick det...
Ja, alltså om de blev opererade ganska snabbt och fick stomi och så, så var det ju många som gick från sjukhuset med stomi.
Mm.
Sen är ju det liksom en misär inte från exakt, denna värld i ett land som Yemen där det inte finns någon stomivård. Nej. Hur byter man stomipåsar?
Nej.
Och det här sjukhuset gjorde ju också, eller hade åtagit sig att göra nedläggning av stomi. Alltså så att man kan koppla ihop tarmen igen när allting har läkt någon månad senare. Men de hade aldrig tid.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Med det. För det var hela tiden nya krigsskador. Så det är liksom den här planerade verksamheten, den uteblev. Så, ja, så det var ju, det är ju inte kul på sikt, menar jag. Men däremot var det ju de som... där det verkligen blev full perforation och det var liksom bajs i buken.
Mm.
Och de fick ju dag 3 eller någonting, typ en blodförgiftning av det här. Och det överlevde man inte i Yemen.
Nej.
Det finns liksom inte avancerad intensivvård. Det finns inte stöttning när blodtrycket faller och så vidare. Nej. Det finns inte respiratorer. Så att det var ju misär.
Mm. Mm.
Medan de som blev skjutna i lungan, även de som fick liksom större blödningar i, lungsäcken.
Mm.
De var ju ganska lätt åtgärdade med att man la in ett drän. Mm. Och det kunde man göra till och med inte på operation utan liksom på direkt när de kom in på akutrummet. Däremot så de som fick skador på nu ska vi se hur jag kan säga det här då. Luftträdet? Nej, det heter inte det. Bronkträdet, vad heter det? Luftrören, liksom. De mindre luftrören. Eller en stor blödning som sen blev liksom en infarkt, alltså syrebrist i lungan så att vävnad dog. De fick ju, blev ju väldigt dåliga i sin andning efter några dagar.
Mm.
Och de gick ju inte heller att vårda eftersom det inte fanns avancerad sjukvård.
Nej, okej.
Så att där var det också några som dog. Och sen var det såklart jättemånga som dog på plats som inte ens hann in eller som inte ens hann in till operation.
Mm.
Men nu pratar jag om de som ändå liksom överlevde. Ja.
Okej, nu ska vi köra ett patientfall.
Mm.
Mm. Patientfallet är jag.
Ja, du satt på en tokig filthatt, så
jag har en hatt på mig, ja. Precis.
Är det för att komma in i character?
Ja. Det är en ledtråd.
Mm.
Gillar ni sushi?
Ja.
Nej, ja. tonfisk. Jag käkade tonfisk hemma hos svärfar häromdagen. Som grillade tonfisk. Det kan ju vara väldigt gott.
Ja, det är jättegott.
Alltså det blir som kött.
Ja.
Alltså vi som två i familjen vegetarianer. Det är bra substitut för kött. Mm. Alltså, konsistensen i den, eller hur? Det är gott, tonfisk.
Det är ju kött.
Ja, fiskkött.
Ja.
Ja. Men jag har haft lite symptom de sista dagarna då. Och så vill jag att ni hjälper mig att sätta diagnos.
Oj, jag kan ställa den på direkten. Med den där hatten och den där inledningen är diagnosen hypokondri.
Ja. Och det man känner till om Christian sedan tidigare också. Exakt. Vill jag gärna lägga till. Men du, innan du drar igång här. Ja, det här med det här försnacket som du hade nu med tonfisken.
Ja.
Var det någonting som vi skulle lägga märke till?
Ja, det är sällan taget ur luften.
Ja, du hade redan börjat vara patient alltså.
Det är det man kan tänka sig. Och,
otydligt med det, eller?
Nej, det var tydligt egentligen när du tänker efter. Och det jag har haft sista dagarna är... Alltså jag har ju gått jour också. Så att man, det, men lite dålig koordination.
Mm.
Lite svag i musklerna. Och lite sån parestesi, vad heter det? Stickningar, domningar ut i fingrarna. Känns lite orolig. Lite dåligt minne också.
Mm.
Och det hörselfenomen. Svårt, alltså det brusar i öronen ibland. Och så har jag lite svårt att formulera mig också. Talet.
Oj då.
Mm. Och så framförallt, jag tror det värsta är att jag är ganska skakig. Och så har jag haft lite rosa fötter. Jag har tyckt att det är lite rosa.
Alltså jag kan ju bara erkänna här och nu, jag är inte blivande Dr. House, jag är ingen jävla aning.
Nej,
jag... Är det någon tungmetallförgiftning?
Nej men vänta, bara kort, innan du drog in de rosa fötterna i det här, då lät ju väldigt... jag tyckte det var väldigt ospecifikt. Det var inte jättemycket. Det var många olika symptom, men allt det där kändes ju nästan som något som skulle kunna vara inifrån din själ liksom.
Ja, just det.
Det var mycket panikångest ekvivalent i det här.
Ja. Du tycker det passar på mig och just nu?
Ja, eller livet. Att du är trött eller att du drack för mycket den sista tiden här och
alkohol.
Ja. Jag bara hittar på
något. Ja, ja.
Men de rosa fötterna, där blev det ju plötsligt.
Mm.
Där blev det ju plötsligt lite hallucinogen.
Ja, nu undrar man vad som är på gång.
Du hänger kvar vid din ursprungliga diagnos, Merit.
Nej, alltså, på riktigt, jag har ingen Nej, jag har tungmetallförgiftning eller någonting sånt, tänker jag.
Ja.
Jag vet inte, jag kan inte de där så bra, men...
Nej.
Det känns som att det skulle kunna...
Skulle det vara mycket det i hans tonfisk då, eller...
Ja, precis. Som sagt, det var inte taget ur luften där med tonfisk.
Jag vet inte vad de lever på. Småfisk såklart.
Vad lever tonfisk på?
Ja, de lever på. De är högst upp i
näringskedjan.
Ja.
Exakt.
Det vill säga att då ackumuleras väl typ gifter.
Bra.
Mycket tonfisk också.
Och kopiösa mängder.
Ja, det gjorde det. Ja.
Och det här var tonfisk.
Du åt nästan en hel tonfisk.
Och jag kan säga så här, jag åt en tonfisk, halva tonfisk. Och den är som sagt högt upp i näringskedjan. Ja. Jag hade lika gärna kunnat, jag hade kunnat få samma symptom med att ätit haj eller marlin. Eller någon annan sådär högt i näringskedjan. För de checkar ju mindre fisk, etc. Så ni lägger ihop, ni är ju Dr. House här, det hör man ju. Merit var inne bara spontant på några tungmetaller.
Men hur diagnostiserar man det?
Ja, det är nästa fråga. Men sen har ni ju sista ledtråden rakt framför er.
Hatten.
Ja, men hatten, exakt. Har ni hört talas om Mad Hat Disease?
Nej.
Ni har sett Alice i Underlandet?
Nej.
Lite så här psykotisk karaktär i Alice i Underlandet. Ja, men, och den sägs vara inspirerad av... just hattmakarna på, vad kan det ha varit, inte vet jag, 1800-talet.
Mm.
Så när de beredde liksom filten och så gjorde de kaninen och så, alltså för hatten, så använde de kvicksilver.
Aha.
Använde kvicksilver på något sätt som stärkte det här liksom, så att det blev stärkt.
Och då kunde man få den här symptomen som du har.
Och då får man det som jag beskrev, nämligen kvicksilverförgiftning.
Oj! Ja, det var svårt.
Eretism. Eftersom ni inte säger att ni är imponerade av mig så måste jag säga att ni är imponerade av mig själv.
Ja, men Märit, du var jätteduktig.
Tack.
Eretism kallas för, alltså hela liksom symptombilden.
Eretism.
E-R-E-T-H-I-S.
Och vad är mekanismen bakom rosa fötter?
Ja, det var faktiskt en bra fråga. Men det ingår i alltså, en lång lista på alla de där diffusa symptomen som jag pratade om.
Men jag måste säga en sak.
Alla de där symptomen är ju som ni säger, det kan ju vara allt och ingenting. Alltså, det finns ju många saker som det stämmer
men,
in på.
Men förlåt, var det sådana symptom man fick om barn tog sönder termometrar förut och råkade få i sig kvicksilver?
Ja, men det är möjligt, alltså kvicksilver som kvicksilver.
Det var ju liksom att man skulle prata om att det var farligt att ha kvicksilver termometrar.
Men det kanske inte låter som att man behöver få i sig så mycket om du blir sjuk av en tonfiskmåltid bara.
Ja, men mängd, och nu, jag är det här med tidsaspekten, ja, jag vet inte om det, precis.
Men låt säga att man misstänker det här, hur konfirmerar man sin misstanke om diagnosen där? Kan man ta några prov?
Ja, det kan man göra.
Man kan mäta kvicksilvernivåer i blod, eller?
Precis.
Eller i urin?
Nej, jag läser faktiskt innantill. Helblods mercury concentration. Alltså, man mäter blod
i koncentrationen. Och vad är behandlingen? Finns det någon behandling?
Ja, prevention.
Jo, men...
Chelatterapi.
Ja, så någonting som chelatbinder.
Något som chelatbinder. Penicillamin, dipmercaprol. Ja, det finns en del. Mm-hmm. Så jag vet inte om det finns på MIVA, där du jobbar i någon kyl. Nej, det måste man.
Jag vet inte.
Kanske.
Men det går säkert att beställa.
Men det här är ingenting som någon av er sett
centralt, eller
i verkligheten?
Nej, jag har inte sett det. Nu har jag satt på.
Oh no. Hörrni, jag skickar er en krönika. Läser ni den?
Mm. Krönikan om värdegrunden.
Ja. Var den från sjukhusläkartidningen?
Sjukhusläkaren, ja det var det.
Ja.
De var bra.
Ja, du tyckte det?
Mm.
Ja.
Kort och koncis.
Inom sjukvården och på de flesta sjukhus så pratar man väldigt mycket om värdegrund. Och om jag har förstått rätt så gör man det i samhället generellt. Att liksom skolor tar fram, och kommuner tar fram värdegrund och polisen och så vidare.
Ja.
Minns jag inte något aktuellt från de senaste åren, men för några år sedan så skulle det, då tror jag det var när jag jobbade på Danderyd, skulle tas fram någon värdegrund och det skulle liksom diskuteras och det var möten och det kom förslag och hit och dit. Och
men
det kändes aldrig som att någon var särskilt engagerad. Det kändes som det var liksom ett påbud uppifrån och man förstod inte riktigt vad det här var. Ja. Och så blev det liksom några floskler till ord om liksom så här effektivt, säkert och vänligt.
Ja, just det.
Typ. Det är ofta väldigt bra, fina ord.
Jo, inget fast man liksom helt
tomma. Men det är sällan ord som man tycker så här... vilket puckat ord, varför valde de det?
Nej, precis.
Men innan vi började prata om ordet värdegrund, då gjorde man ju samma sak fast det hette någonting annat, kan jag tänka mig. Typ vår vision är, eller inte motto kanske, men man måste ju ha gjort sådana här slogans tidigare också.
Vad den här krönikan gick ut på var väl att på något vis förmedla varför det liksom inte finns någon förankring i värdegrundsarbete inom vården. Så uppfattade jag den här krönikan.
Mm, mm.
Och hans tes var då att det här känns helt liksom känns som att det är skapat av administrativt folk långt ifrån golvet.
Mm.
Och att vi som är sjukvårdspersonal som har en utbildning, vi har ju en jättetydlig värdegrund. Det är ingenting som behöver liksom... kommas på eller liksom formuleras, utan vi har ju våra yrkesetiska riktlinjer. De kan vi allihopa. De kanske ska diskuteras mer i och för sig.
Ja,
och diskuteras huruvida det system vi har idag möjliggör att vi arbetar utifrån våra yrkesetiska principer.
Mm.
Men att det blir väldigt bisarrt när vi vill prata om, egentligen borde diskutera vår egen yrkesetik, istället ska prata om säkert, vänligt och...
Jag håller med. Alltså, vad andra sa var ju att vi har yrkesetiken, men vi har ju också hälso- och sjukvårdslagen som liksom talar om allas rätt till vård på lika villkor.
Mm. Och vård och efter behov. Och
Så det finns ju liksom den typen av liksom stadgad rätt liksom, som patienter har också. Mm. Så att det behövs inte ytterligare
fluff. Dels, liksom.
Det var ju lite det han sa.
Exakt. Mm. Dels behövs det inte något fluff och dels så har vi ett problem. Därför att det finns ganska många exempel på när vi inte verkar utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Mm. Man kan diskutera hur behov verkligen sätts först om det inte på vissa håll är efterfrågan. Mm. Man kan verkligen diskutera huruvida vi har en jämlik vård både avsett regioner, avsett klass, socioekonomisk grupp och så vidare. Eller hur? Och att istället för att diskutera det som är sjukt allvarligt, att vi bryter mot vår egen lag eller att vi inte kan verka utifrån de yrkesetiska principer som är liksom framtagna sedan massor med Hippokrates. År i Hippokrates ed och jag tänker på liksom läkareder som finns internationellt och som är överensstämmande överallt. Ja. Att istället för att diskutera det så håller man på med fluff kring vänlighet.
Mm.
Det blir ju liksom nästan ett hån. Mm. Och men det som jag tänkte på när jag läste den där krönikan är också hur otroligt dödsdömt det är att försöka pådyvla några eller någon något när det liksom inte finns någon samstämmighet i problembeskrivningen. Förstår ni vad jag menar? Jag tycker att, och det gäller inte bara värdegrunden, utan jag tänker att det är överhuvudtaget. Att man pratar om att ja, men nu tycker jag liksom att det finns någon stämning om att nu ska vi alla liksom bita ihop och kämpa här för vi har en krissituation. Så nu hjälps vi åt och liksom över sommaren så att det här funkar trots alla vårdplatser som är nedstängda, trots liksom misär på akuten i väntetider och så vidare. Och så försöker då liksom ledningen skapa någon typ av så här teamkänsla. Vi är i kris, nu försöker vi liksom solidariskt här. Men den här krisen, vad är det egentligen? Det är ju inte Ebola-utbrott. Det är liksom inte en jordbävning. Utan Nej. Det är fruktansvärt dålig arbetsgivarpolitik sedan massor med år tillbaka. Det är inte en gemensam kris. Det är ingenting där vi i solidaritet med då arbetsgivaren ska ställa upp.
Nej, du är inne på att det här är ett managementproblem liksom.
Ja,
en ett arbetsgivare.
Ja, precis. Alltså förstår ni vad jag försöker
säga?
Ja,
jag förstår
säga?
Vad
jag ska säga. För bara återgå till det du började med att säga. Vi tycker att vi har Hippokrates ed och vi har våra liksom principer. Och vi borde diskutera dem, våra grundtanken kring sjukvård. Ja. Och då vill jag bara komma till på varför, vad tror ni är idén om att liksom varje landsting, varje sjukhus har sin värld? För det här är ju olika, vi åker till Gävle så har de några andra såna här fina ord.
Ja.
Vet ni vilka Karolinskas... Karolinska sjukhusets värdegrund är förresten.
Nej.
Men det här med vård i världsklass, det är någon Karolinska slogan.
Ansvar, med mänsklighet och helhetssyn. Patienten först.
Ja.
Och så skrattar vi.
Så skrattar vi. Varför skrattar vi?
Ja, men därför det känns som att den inte är förankrad.
Nej, men vänta. Vi skrattar inte för att vi tycker så här. Men det är ju självklarheter. Ja. Det är floskler. Ja. Alltså i ordets rätta bemärkelse. Varför? Vad är behovet av de här fina orden?
Nej, men dessutom är det så att när vi upplever det som inte. Att de som liksom lanserar de här orden gör precis raka motsatsen. Patienten i centrum. Ursäkta mig, är det patienten i centrum att bygga ett NKS som helt plötsligt ska ta 12 000 på akuten när man tidigare tog 80 000? Och det finns inga andra akutmottagningar som kan ta de patienterna. Det är inte patienter i centrum.
Nej.
Det är att dissa blivande patienter i det här landstinget.
Jag måste bara
är det patienter i centrum? Ja.
Jag måste bara prata. Och just, som du var inne på förut, det är inte förankrat. Vi hade massa idéer på, liksom, på golvet kring utvecklingen av NKS. Och jag vet inte vad den har hörsammats. Till exempel det här med enkelsalar.
Ja.
Vi var flera som på tidigt sa att det här kommer inte funka. Nej. Det kommer vara för personalkrävande. Det är inte förankrat i den sjukvård vi bedriver. Jag satt i en grupp för 5 år sedan och skulle utveckla sådana intermediärvård på Huddinge. Och då var vi tvungna att förhålla oss till NKS-standard. Och jag satt och vi skulle då diskutera tillsammans med HIA, hjärtintensivvården, och slå samman där. Och jag sa att det här kommer absolut inte. Jag drog mig ur den gruppen till slut. Och vad gör de nu? De spenderar 100 000 kronor, antagligen miljoner kronor, på att slå ut väggar mellan enkelsalar på NKS. Inte det ett hån?
Jo, jag tycker också att det är ett hån. Jag minns till
jag
med.
Förstår att det satt med människor i de här mötena.
Jag satt på möte på Thorax 2013. Det är 4 år sedan nu. Då sa alla som jobbade där med samstämmig röst, ni kan inte göra enkelsalar på thoraxintensiven. Och igår läste jag idén att nu ska man då riva de här salarna. 4 år senare, postfestum. Det är ett hån.
Visst,
det är en total ignorans och nonchalans mot personalen. Och då kan man inte heller komma och tro att när man kommer med lite fluffiga ord att det ska liksom implementeras av samma personal som ständigt nonchaleras.
Exakt. De har inte vårt förtroende eftersom de inte har hörsamma och lyssnat på de här sakerna. Så de här orden blir ju, det är därför vi skrattar åt dem.
Men det fanns fler exempel.
Sen, en sak till tycker jag. Många sådana här ord ska ju liksom lösa något problem som man ändå har. Och genom att liksom läsa de där orden och liksom landa i dem så ska man, men nu ska vi lyfta oss.
Det är några läkarstudenter som har startat ett upprop därför att en av deras kursare, en tjej från Azerbaijan som har levt här papperslös, har fått ett utvisningsbeslut på sig. Och de samlar nu för att protestera mot det utvisningsbeslutet. Så vi uppmanar bara alla att gå in och skriva under på det uppropet.
Ja, och var hittar man det? Jo, det heter Stoppa utvisningen av KI-studenten Alia. Vi har lagt upp det på vår hemsida rondenpodcast.com.se. Så där finns det. Man kan gå dit, länka sig dit och skriva under. Vi har gjort det, jag har gjort det. Hörrni, tack för idag. Det var allt vi hade. Och det här är lite säsongsavslutning. Så ronden tar lite semesterpaus, välförtjänt. Och vi kommer tillbaks i slutet av sommaren. Tack så hemskt mycket alla ni som lyssnar. Fortsätt att göra det.
Trevlig sommar.
Ja, trevlig sommar. Vi hörs.
Hej. Hej.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.